From the conference center at Temple
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu 180:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, kommer att leda denna session.
Brothers and sisters, we welcome you this Easter morning to the fourth session.
Bröder och systrar, vi välkomnar er denna påskmorgon till den fjärde sessionen av den 180:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, när vi firar vår frälsares Jesu Kristi uppståndelse. President Thomas S. Monson, som presiderar, har bett mig leda sessionen. Vi hälsar de av er som deltar här i konferenscentret eller i stavcentret över hela världen via radio, television eller internet. Sången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Clay Christensen och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med denna dag av fröjd och glädje och sjunger nu för oss Frälsaren uppstånden är. Inledningsbön får vi sen av äldste Kenneth Johnson i det 70:s kvorum. Efter inledningsbönen sjunger kören Han är Guds son.
Eternal Father in heaven.
Vår evige Fader i himlen. denna påskmorgon glädjer vi oss över uppståndelsens verklighet, över din älskade sons, Herren Jesus Kristus, vilket ger odödlighetens gåva till hela mänskligheten genom hans försoningsoffer. Och att vi genom omvändelse kan göra anspråk på barmhärtighet och få uppleva förlåtelsens underverk. Vi ber att vi under denna konferens, att det tal som uttalas och musiken, att den ska kunna skänka hopp till ett tunga hjärtat och frid. Att familjer ska kunna befästas i tron. Vi ber för dem som betjänar samhället, för dem i det militära och också för dina budbärare missionärerna, att de må beskyddas under trons sköld. Vi med glädje firar evangeliets återställelse och Joseph Smith. Vi är så tacksamma för dina utvalda tjänare, president Thomas S. Monson, som vi helhjärtat stödjer. Vi ber för alla dina smorda tjänare att de må bli välsignade för deras liv och för deras hängivenhet till din sak. Och det är vår största önskan att vi ska vara ett med dig. Att vi ska vara ett, liksom du och din son är ett. Detta är vår bön. I Jesu Kristi heliga namn, frälsaren och återlösaren, hela världens återlösare. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Vi får nu glädjen att lyssna till president Dieter F. Ortov, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar äldste Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum. Varefter vi får höra äldste Donald L. Hallström i presidentskapet för de 70.
A story is told that during the bombing of a city in World War II, a large statue.
Det berättas att bombningen under andra världskriget skadade en stor Jesusstaty rejält. När stadsborna fann statyn bland ruinerna sörjde de. Eftersom den hade varit en älskad symbol för deras tro och Guds inflytande på deras liv. Experter kunde laga större delen av statyn, men händerna hade skadats så svårt att de inte kunde restaureras. En del föreslog att de skulle anlita en skulptör att göra nya händer, men andra ville lämna den som den var. En ständig påminnelse om krigets tragedi. Det slutade med att statyn fick vara utan händer. Men folket i staden lade till en skylt på foten av statyn av Jesus Kristus där följande ord står: Du är mina händer. Det finns en stor lärdom man kan dra av berättelsen. När jag tänker på frälsaren föreställer jag mig honom ofta med utsträckta händer. Hur han sträcker sig ut för att trösta, hela, välsigna och älska. Han talar alltid till, aldrig ner på folk. Han älskade de ödmjuka och de saktmodiga. Hon gick bland dem, tjänade dem och gav dem hopp och frälsning. Det är vad han gjorde under jordelivet. Det är vad han skulle göra om han levde bland oss idag. Och det är vad vi bör göra som hans lärjungar och medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Under den här vackra påskmorgonen vänder sig våra tankar och hjärtan mot honom, Israels hopp och världens ljus. När vi följer hans fullkomliga exempel kan våra händer bli hans händer, våra ögon hans ögon och vårt hjärta hans hjärta. Jag är djupt imponerad av hur våra medlemmar i kyrkan sträcker sig ut mot andra. När vi hör talas om era osjälviska offer och överväldigande barmhärtighet sväller vårt hjärta av tacksamhet och glädje. Ni är ett ljus för världen och ni är kända för att vara goda och barmhärtiga. Tyvärr hör vi ibland också talas om medlemmar i kyrkan som blir motfällda och därför slutar att komma till och delta i kyrkans möten på grund att de känner sig utanför. I min ungdom efter andra världskriget låg Tyskland i ruiner. Många var hungriga, sjuka och döende. Jag kommer väl ihåg de humanitära sanningarna med mat och kläder som kom från kyrkan i Salt Lake City. Än idag minns jag hur kläderna luktade. Och jag känner fortfarande smaken av de konserverade persikorna. Det hände att en del gick med i kyrkan på grund av de här förnödenheterna som de tog emot. En del medlemmar såg ner på de här nya medlemmarna. Det gav dem till och med ett öknamn. Byxenmormonen. Eller konservmormoner. De tyckte illa om de nya medlemmarna eftersom de trodde att när deras timliga behov väl var tillgodosedda så skulle det avfalla. En del lämnade kyrkan, men många stannade. De kom till kyrkan. smakade evangeliets sötma och kände sig ömt omfamnade av omtänksamma bröder och systrar. De upptäckte att de hade kommit hem. Och idag, 3 eller 4 generationer senare, kan många familjer spåra sitt medlemskap i kyrkan tillbaka till de här nya medlemmarna. Jag hoppas att vi välkomnar och älskar alla Guds barn. Också de som kanske klär sig, ser ut, talar eller kanske bara gör saker annorlunda. Det är inte bra att göra så att andra känner sig otillräckliga. Låt oss lyfta upp dem vi har omkring oss. Låt oss räcka ut en välkomnande hand. Låt oss skänka våra bröder och systrar och kyrkan en stort mått av humanitet, barmhärtighet och kristlig kärlek. Att de äntligen får känna att de har hittat hem. Låt oss, när vi frestas att döma andra, tänka på frälsaren som älskar världen så högt att han lägger ned sitt eget liv för att kunna dra alla människor till sig. Och han sade: kom till mig, ni alla jordens ändar. För alla människor har samma förmån, den ene som den andra, och ingen förmenas. När jag läser skrifterna tycks det som om det som får ta emot frälsarens strängaste förebråelser ofta, det är de som tycker att de själva är bättre på grund av sitt välstånd, inflytande eller uppfattade rättfärdighet. Vid ett tillfälle gav frälsaren en liknelse om 2 män som gick till templet för att be. Den ene mannen, en respekterad farisee, bad: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den här publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 10 av allt jag tjänar. Den andra mannen, en hatad publikan, stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Och Jesus sa det: jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. I sanning är det så att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi står alla i behov av nåden. På den sista dagen när vi förs inför Guds skrank hoppas vi inte på att våra många ofullkomligheter ska förlåtas. Längtar vi inte efter att känna frälsarens omfamning. Det tycks bara rätt och riktigt att vi ger till andra det som vi själva innerligt önskar oss. Jag föreslår inte att vi ska godta synden eller ha överseende med det onda. Men i vår iver förväxlar vi ibland synden med syndaren och vi dömer för snabbt och med för lite barmhärtighet. Vi vet genom nutida uppenbarelse att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Vi kan lika lite mäta värdet på en annan själ som vi kan mäta vidden på universum. Varje person vi möter är en VIP i vår himmelske faders ögon. När vi väl förstår det kan vi börja förstå hur vi bör behandla vår nästa. En kvinna som har gått igenom år av prövningar och sorg sa med gråt i rösten: jag har insett att jag är som en gammal 20-dollarsedel. Skrynklig, sliten, smutsig, tilltyglad och ärrad. Men jag är fortfarande en 20-dollarsedel. Jag är värd någonting. Trots att jag inte ser ut mycket för världen. Och trots att jag är illa medfaren och sliten, är jag fortfarande värd hela 20-dollarbeloppet. Med det här i åtanke, låt vårt hjärta och våra händer ständigt sträckas ut i barmhärtighet mot andra. För alla vandrar längs sin egen svåra stig. Som Jesu Kristi lärjungar är vi kallade att stödja och hela istället för att fördöma. Vi är befallda att sörja med den som sörjer och trösta de som står i behov av tröst. Det är ovärdigt att oss som kristna att tycka att de som lider förtjänar det. Påsksöndagen är en bra dag att minnas att vår frälsare villigt tog på sig allas våra smärtor och bedrövelser. Även för dem av oss som vi kanske tycker förtjänar det här lidandet. I Ordspråksboken står det att en väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Låt oss älska varandra oupphörligen. Och låt oss speciellt vara till hjälp för våra bröder och systrar under svåra tider. En gammal judisk legend handlar om två bröder, Abraham och Simre. De ägde en åker och skötte dem tillsammans. De kom överens om att dela upp både arbetet och skörden i lika delar. Kvällen när skörden var över kunde Simre inte sova. För det tycktes inte rätt att Abraham, som hade hustru och 7 söner att livnära, bara skulle få hälften av skörden, medan han, som bara hade sig själv att försörja, skulle få så mycket. Så Simre klädde på sig och gick tyst ut på åken och tog en tredjedel av sin skörd och lade den i sin brors hög. Sen gick han till sängs igen, nöjd med att han gjort det rätta. Samtidigt kunde inte heller Abraham sova. Han tänkte på sin stackars bror Simri som var alldeles ensam och inte hade några söner till hjälp. Det tycktes inte rätt att Simri, som hade arbetat så hårt, bara skulle få hälften av skörden. Det kunde inte vara rätt i Guds ögon. Så Abraham gick tyst ut på åken och tog en tredjedel av sin skörd och la den i sin älskade brors hög. Nästa morgon gick bröderna till åken. Förvånades båda över att högarna fortfarande såg lika stora ut. Den kvällen smög båda bröderna ut i huset för att upprepa arbetet från föregående natt. Men den här gången upptäckte de varandra. Och när de gjorde det så grät de och omfamnade varandra. Båda var mållösa, för hjärtat hade svämmat över av kärlek och tacksamhet. Detta är barmhärtighetens anda. Att vi älskar andra som oss själva, söker deras lycka och gör mot det vi hoppas att de ska göra mot oss. Sann kärlek kräver handling. Vi kan tala om kärleken dagen lång. Vi kan skriva kort eller dikter som förkunnar den, sjunga sånger som prisar den och hålla en predikan som uppmuntrar till den. Men om vi inte visar den kärleken i handling, då är våra ord inte mer än en ljudande malm eller en skrällande symbol. Kristus talar inte bara om kärlek. Han visade den varje dag i sitt liv. Han drog sig inte från folksamlingen. Mitt bland alla människor räckte Jesus ut handen mot en enskilde. Han räddade vilsna. Han undervisade inte bara en klass om att visa kärlek och sedan delegera den faktiska tillämpningen till andra. Han inte bara undervisade, utan visade oss hur man kan hjälpa det svaga, lyfta upp händerna som hänger ned och styrka det matta knäna. Kristus visste hur man tjänade andra på ett fullkomligt sätt. När frälsaren räckte ut handen upplyftes dem han rörde vid och blev starkare och bättre människor på grund av detta. Om vi är hans händer, bör inte vi göra likadant? Frälsaren uppenbarade det fullkomliga sättet att prioritera i livet, hemmet, församlingen och samhället. Nationer. När han talade om kärleken som är viktiga bud på vilket hela lagen och profeterna hänger. Vi kan tillbringa alla våra dagar besatta av livets goda saker, lagen och en lång lista av saker att göra. Men skulle vi försumma de stora buden så missar vi poängen och vi blir moln utan vatten som drivs bort av vindarna, träd utan frukt. Utan denna kärlek till Gud, Fadern och vår nästa är vi bara skuggan av hans kyrka utan innehåll. Vi saknar innehåll. Vad är vår undervisning värd utan kärlek? Vad är vårt missionsarbete, vår tempeltjänst eller vårt välfärdsarbete värt utan kärlek? Det var kärleken som inspirerade vår himmelske fader till att skapa vår ande. Den ledde vår frälsare till Getsemane örtagård för att med sig själv friköpa oss från våra synder. Kärleken är ett ädla motivet till frälsningsplanen. Den är nyckeln till lycka. Den alltid flödande källan till helande. Det dyrbara hoppets ursprung. När vi räcker ut vår hand och hjärta mot andra med kristlig kärlek händer något underbart mot oss själva. Vår egen ande helas, förädlas och blir starkare. Vi blir lyckligare, fridfullare och mer mottagliga för den heliga andens viskningar. Av hela mitt hjärta och själ tackar jag vår himmelske fader för hans kärlek till oss. För att han gav oss sin son, för Jesu Kristi liv och exempel och för hans syndfria och osjälviska offer. Jag gläds i vetskapen om att Kristus inte är död utan han har stigit upp ur graven. Han lever och har återvänt till jorden för att återställa sin myndighet och sitt evangelium till människan. Han har givit oss ett fullkomligt exempel på den slags man eller kvinna vi bör vara. Den här påsksöndagen och varje dag när vi begrundar i vördnad och förundrar hur vår frälsare omfamnar, tröstar och helar oss. Låt oss förbinda oss att bli hans händer så att andra genom oss kan känna hans kärleksfulla omfamning. I Jesu Kristi namn. Amen.
It is Easter morning.
Det är påskmorgon. Denna heliga dag som omnämns i den kristna världen. Att hedra minnet av Jesu Kristi seger över döden. Hans uppståndelse krossade det som fram till dess hade varit dödens obevekliga borgor. Han öppnade dörren så att vart och ett av vår himmelske faders barn som föds till jorden fick möjlighet att resa sig från döden och leva igen. Hur vår fader i himlen måste ha glatts över den heliga dagen när hans fullständigt lydiga, fullkomligt värdiga son splittrade dödens bojor. Vilket evigt syfte skulle vår faders lyxalighetsplan haft om den inte levande gjorts genom hans härligt lydige sons obegränsade och eviga försoning? Vilka eviga syften kunde komma av en skapelse av en jord där intelligensers andertabernakel skulle få en kropp om döden var slutet på deras existens och ingen skulle uppstå? Vilket underbart ögonblick den morgonen var för alla som förstod dess vikt. Påsken är den välsignade helg då hjärtat hos varje hängiven kristen vänder sig i ödmjuk tacksamhet mot vårt älskade frälsare. Det är en helg som bör föra med sig frid och glädje till alla som älskar honom och visar det genom att lyda hans bud. Påsken för tankarna till Jesus, till hans liv, hans försoning, hans uppståndelse, hans kärlek. Han har uppstått från de döda med läkedom under sina vingar. Så mycket vi alla behöver den läkedom som återlösaren kan ge oss. Idag vill jag tala om hopp, grundat på principerna i mästerläraren Jesu Kristi undervisning. Medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har bättre förutsättningar att förstå bredden och djupet av den läkedom som försoningen skänker, eftersom vi har hans läras fullhet. Vi inser att det han villigt gjorde under fruktansvärt lidande och offer inte bara påverkar oss under jordelivet, utan i all evighet. I påsk, när ni minns uppståndelsen och priset som betalades av och försoningens gåva, begrunda det som skrifterna lär om dessa helgade händelser. Då stärks ert personliga vittnesbörd om att det verkligen ägde rum. Det måste vara mer än principer som ni lär er utan till. Det måste vävas in i varje fiber i er kropp så att det blir till en mäktig mur mot den stigande vågen av väderstyggligheter som infekterar världen. Profeten Lehi förkunnade en djup sanning när han sa: därför kommer återlösningen i och genom den helige Messias, ty han är full av nåd och sanning. Se, han frambär sig själv som ett offer för synd, för att uppfylla lagens syftemål för alla de som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och för ingen annan kan lagens syftemål uppfyllas. För det stolta och högmjuda är det som om ingen försoning utförts. Jesus Kristus lever. Han är vår frälsare, vår återlösare. Han är en förhärligad uppstånden person. Han har förmågan att ge kärlek som är så mäktig, så överväldigande, att det övergår människans förmåga att helt uttrycka den. Han gav sitt liv för att krossa dödens bojor. Hans försoning aktiverade helt den lyxhalighetsplan som hans fader i himlen lagt fram. Jesus handhar balansen mellan rättvisa och barmhärtighet enligt villkoret att vi lyder hans evangelium. Han är mänsklighetens ljus. Han är källan till all sanning. Han uppfyller alla sina löften. Alla som lyder hans bud får den mest härliga välsignelse som går att föreställa sig. Utan försoningen kunde vår fader i himlens lyxalighetsplan inte det fulla ha blivit verksam. Försoningen ger alla möjligheten att övervinna följderna av de misstag de gör i livet. När vi lyder en lag välsignas vi. När vi bryter en lag finns det inga rester kvar från tidigare lydnad som kan tillfredsställa rättvisans krav för den brutna lagen. Frälsarens försoning gör det möjligt för oss att omvända oss från all olydnad och därigenom undvika straffet som rättvisan skulle ha ålagt oss. Min vördnad och tacksamhet för den försoning som Israels helige, fridsfursten och vår återlösare ständigt erbjuder oss ökar när jag försöker förstå den bättre. Jag inser att inget jordiskt sinne kan helt föreställa sig, inte heller mänsklig tunga helt uttrycka innebörden av allt som Jesus Kristus har gjort för vår himmelske faders barn genom sin försoning. Ändå är det ytterst viktigt att vi lär oss allt vi kan om den. Försoningen är den väsentliga ingrediens i vår fader i himlens lyxalighetsplan som krävdes för att planen skulle kunna aktiveras. Hur ni förstår försoningen och den insikten ger i ert liv gör att ni mycket bättre kan använda all kunskap, erfarenhet och färdigheter när ni förvärvar er under jordelivet. Jag tror att det är lärorikt att försöka förstå vad försoningen krävde av både fadern och hans villige son. Tre av utmaningarna som frälsaren stod inför var: för det första en enorm känsla av ansvar. Han insåg nämligen om han inte utförde det felfritt skulle ingen av hans faders barn kunna återvända till honom. De skulle för evigt förvisas från hans närhet eftersom det inte skulle finnas ett sätt att omvända sig från brutna lagar, och inget orent kan vistas i Guds närhet. Hans faders plan skulle gått om intet, och varje andebarn skulle ha fallit under Satans eviga kontroll och pina. För det andra, han var tvungen att i sitt absoluta rena sinne och hjärta personligen känna följderna av allt som mänskligheten skulle möta, även de mest fördärvade och föraktliga synderna. För det tredje, han var tvungen att utstå en illvillig attack från Satans horder medan han var fysiskt och känslomässigt pressad till det yttersta. Sedan, på grund av orsaker vi inte till fullo känner till, när hans förmåga prövades till det yttersta, då frälsan allra mest behövde stöd, led hans fader honom ta på sig det tunga ansvaret själv av egen styrka och förmåga. Jag försöker föreställa mig vilken ytterst smärtsamt ögonblick det måste ha varit för vår fader i himlen när frälsaren ropade från korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag tror inte att vår fader i himlen övergav sin son på korset. Jag tror att ropet kom sig av att sonen kände hur det stärkande stödet han fått från sin fader togs bort. Hans fader insåg att frälsaren behövde utföra försoningen fullkomligt och fullständigt av egen förmåga utan stöd utifrån. Fadern övergav inte sin son. Han gjorde det möjligt för sin fullkomlig son att vinna försoningens eviga frukter. Ingen av oss kan någonsin helt under jordelivet uppskatta vidden av försoningens välgörande följder. Det finns ett tvingande behov för var en av oss att stärka vår insikt om vikten av Jesu Kristi försoning, så att den blir en orubblig grund som vi bygger vårt liv på. När världen allt mer förlorar grundläggande normer och när heder, dygd och renhet allt mer kastas åt sidan för att tillfredsställa begäret, kommer vår insikt om och tro på Jesu Kristi försoning att ge oss den styrka och förmåga vi behöver för att få framgång i livet. Det kommer också att skänka oss tillförsikt under prövningens tider och frid i orosstunder. Jag uppmanar starkt att etablera en personlig studieplan för att bättre förstå och uppskatta de ojämförliga, eviga och oändliga följderna av Jesu Kristi fullkomliga utförande av sin gudomligt givna kallelse som vår frälsare och återlösare. Djup personlig begrundan av skrifterna tillsammans med sökande inlig bön stärker er insikt om och uppskattning av hans ovärderliga försoning. Ett annat mäktigt sätt att lära sig om Jesus Kristus är genom regelbundna tempelbesök. Må var och en av oss förnya vår beslutsamhet att undervisa om sanna principer i vårt hems väggar. När vi gör det skapar vi den största möjligheten till lycka för de andra som anförs oss i vår vård. Använd kyrkan som ett rättfärdigt hjälpmedel att stärka hemmet, men inse att vi som föräldrar med det grundläggande ansvaret och förmån att ledas av Herren i arbetet att fostra andebarn som han har anförtrotts i vår vård. Att fästa yttersta vikt vid att undervisa om sanning i hemmet är grundläggande. Kyrkan är viktig, men det är i hemmet som föräldrar kan ge nödvändig insikt och vägledning till barnen. Det är sant som det är sagt att den viktigaste kallelsen vi får i tid och evighet är den som far eller mor. Med tiden avlöses vi från alla andra uppdrag vi får, men inte från det som vi har som far och mor. När vi begrundar skriftställen, inte bara läser utan begrundar och mediterar, kommer den heliges kraft att låta sanningen falla över ett sinne och hjärta och skapa en säker grund i den osäkra tid vi lever i. Förbered som föräldrar era barn för utmaningar de kommer att ställas inför. Undvisa dem sanningen, uppmana dem att leva efter den. Och då kommer det vara i säkerhet, oavsett hur mycket världen än är i uppror. Bestäm er i påsk för att göra Herren Jesus Kristus till ett hems levande centrum. Försäkra om att varje beslut ni fattar, oavsett om det är av andlig eller fysisk karaktär, styrs av tanken: vad vill Herren Jesus Kristus att jag ska göra? När frälsaren är det centrala i ert hem, fylls det av frid och ro. En anda av lugn tillförsikt genomsyrar hemmet, och både barn och vuxna känner den. Bästa sättet att åstadkomma en varaktig förändring till det bästa är att låta Jesus Kristus vara er förebild och hans lära en ledstång i ert liv. Om ni har brutit mot hans bud och känner ovärdiga, inse att det är just av den anledningen som Herren Jesus Kristus gav sitt liv. Genom sin försoning har han för alltid gett oss möjligheten att övervinna sådana misstag, att omvända sig från felaktiga val och bemästra de negativa effekterna som kommer då man inte följer hans lära. Frälsaren älskar var en av oss och tillfredsställer alla våra behov när vi genom lydnad kvalificerar oss för alla välsignelser han vill ge oss här på jorden. Jag älskar och dyrkar honom. Som hans bemyndigade tjänare vittnar jag högtidligt av all min förmåga om att han lever. I Jesu Kristi namn. Amen.
Many years ago I observed a heartbreak which became a tragedy.
För många år sedan bevittnade jag en hjärtesorg som blev en tragedi. Ett ungt par närmade sig födseln av sitt första barn. De fylldes av förväntan och spänning inför denna stora händelse. Det uppstod komplikationer under förlossningen och bebisen dog. Hjärtesorg blev förtvivlan. Förtvivlan blev ilska. Ilskan blev kritik. Och kritiken blev hämnd mot doktorn som det höll odelat ansvarig. Föräldrar och andra familjemedlemmar engagerade sig djupt och tillsammans sökte de förstöra doktorns rykte och karriär. När veckor blev till månader förtärde bitterhet familjen och de vände den mot Herren. Hur kunde han tillåta att något så hemskt fick ske? De förkastade upprepade försök av kyrkans ledare och medlemmar att andligen och känslomässigt trösta dem, och med tiden tog de avstånd från kyrkan. Fyra generationer av familjen har idag påverkats av detta. Där det en gång fanns tro och hängivenhet till Herren och hans kyrka, hade rått fullständig andlig inaktivitet hos alla familjemedlemmarna under årtionden. Under de svåraste tiderna i livet finns det oftast en källa till frid. Fridens furste, Jesus Kristus, erbjuder nåd genom sin inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördar, så ska jag ge er vila. Ta på mitt ok och lära mig. Vidare lovar han: min frid ger er, inte er en sån frid som världen ger. Mina farföräldrar fick två barn, en son, min far och en dotter. Efter att ha verkat på mission och gjort sin militärtjänst på Hawaii återvände min far till ögruppen 1946 för att etablera sig inom arbetslivet och uppfostra sin familj. Hans föräldrar bodde i Salt Lake City, liksom hans syster. Hon gifte sig 1946 och 4 år senare var hon med barn. Det är speciellt för föräldrar att se fram emot när en dotter, i det här fallet en enda dotter, får barn för första gången. Ingen visste att hon bar på tvillingar. Tråkigt nog dog hon och tvillingarna under förlossningen. Mina farföräldrar var förtvivlade, men deras sorg fick dem genast att vända sig till Herren och hans försoning. Utan att dröja sig vid hur det här kunde hända eller vem som bar skulden, sökte de den frid som övergår allt förstånd. Mina föräldrar var aldrig rika. De blandades aldrig med gräddarna av societeten. De innehade aldrig höga ämbeten i kyrkan. De var helt enkelt hängivna sista dagars heliga. När de gick i pension 1956 flyttade de till Hawaii för att bo nära sitt enda kvarvarande barn. De följande årtiondena älskade de sin familj, verkade i kyrkan. Men allra mest njöt man av 20 åren tillsammans som tempeltjänare. De tyckte inte om att vara ifrån varandra, brukar till och med säga att den som dog först fick hitta ett sätt för dem att återförenas snabbt. När de närmade sig sin 90-årsdag efter att ha varit gifta 65 år gick de bort av naturliga orsaker med några timmars mellanrum. Som deras biskop förrättade deras dubbelbegravning. Trofastheten hos farfar Art och farmor Lou, särskilt under svårigheter, har idag påverkat 4 generationer av deras ättlingar. På ett direkt och innerligt sätt har det påverkat deras son, min far och min mor, när mina föräldrars egen dotter, deras yngsta barn, dog i komplikationer efter en förlossning. Vid 34 års ålder gick hon bort 10 dagar efter en förlossning och lämnade efter sig 4 barn från 10 dagar till 8 år gamla. Som exemplet de sett i den tidigare generationen vände sig mina föräldrar utan att tveka till Herren för att få tröst. Världen över och bland kyrkans medlemmar finns en stor glädje och stor smärta. Båda är en del av planen. Utan den ena kan vi inte känna den andra. Människorna är till för att de skulle kunna ha glädje och ty det måste finnas en motsats till allting. Detta motsäger inte varandra. De kompletterar varandra. Alma den yngre beskrev hur det kändes när han vände sig till Herren med följande ord. Min själ fylldes med glädje, lika stor som min smärta har varit. En del dukar under av stora problem, andra för stora småsaker. Simon Ryder var en ledare bland kambeliterna som hörde talas om kyrkan och träffade Joseph Smith. Rörd av den erfarenheten gick han med i kyrkan i juni 1831. Därefter ordineras de äldste och kallades att gå på mission. Men i hans kallelse från första presidentskapet och på hans offentliga fullmakt att predika var hans namn felstavat. En bokstav var fel. Hans efternamn stavades R-I-D-E-R. Inte som det skulle, R-I-D-E-R. Det fick honom att frågasätta sin kallelse och de som hade utfärdat den. Han valde att inte gå på mission och avföll, vilket genom kort ledde till hat och intensiv motstånd mot Josef och kyrkan. I mars 1832, när Joseph Smith och Sidney Rigdon släpptes ut från John Johnsons hem under natten av en ilsken pöbel och täcktes med tjära och fjädrar, hörde man en röst som ropade, Simons, Simons, var är kärhinken? På mindre än 10 månader förändrade Simons Ryder från ivrig ny medlem till en pöbelledare. Hans andliga förfall började med att han förnärmades av att man stavat hans namn fel. En bokstav var fel. Oavsett storleken på problemet sättet vi möter det på kan förändra resten av vårt liv. Profeten Joseph Smith gav oss ett mönster för hur vi kan hantera tragedi och motstånd. En uppenbarelse som han fick medan han satt i Liberty's brutala fängelse gav följande gudomliga vägledning, som delvis beskrev Josefs liv fram till den stunden och som också gav honom en förvarning. Om dårarna ska göra dig till åtlöje, om du kallas att genomgå prövningar, om du är i fara bland falska bröder, om du anklagas med alla slags falska anklagelser, om dina fiender anfaller dig, om du skulle kastas ned i avgrunden eller mördarens händer och alla elementen förenar sig för att spärra din väg och för allt och själva helvetets käftar spärrar upp sitt gav efter dig, så vet min son att allt detta ska leda erfarenhet och tjäna dig till godo. Sen kom det insiktsfulla uttalandet. Människosonen har stigit ned djupare än allt detta. Är du större än han? Det följs av tydlig vägledning och stora löften. Håll dig därför kvar på din väg. Så ska prästen förbli hos med dig. Frukta därför inte vad människor kan göra. Ty Gud ska vara med dig i evighetens evighet. Under åren som följde fortsatte Joseph Smith att i rättfärdigt utstå ett liv fyllt av motstånd. Han gav oss följande trosfyllda perspektiv. Och beträffande faror som jag kallats att genomgå förefaller så mycket ringa. Djupt vatten är vad jag är van att simma i. Jag vill jubla över prövningar. Ty Gud har befriat mig ur dem alla och kommit att befria mig härefter. Josefs tillförsikt att övervinna ständigt motstånd grundade sig på hans förmåga att alltid vända sig till Herren. Om du tycker att blivit orättvist behandlad av någon, en familjemedlem, en vän, en medlem i kyrkan, en ledare i kyrkan, en arbetskamrat eller någonting, en kär väns död, hälsoproblem, ekonomiska svårigheter, övergrepp, missbruk, ta itu med problemen rakt på sak och med all din styrka. Håll dig kvar. Att ge upp är inte ett alternativ. Och utan uppskov, vänd dig till Herren. Utöver all den tro du har på honom. Dela din börda med honom. Låt hans nåd göra dina bördor lättare. Vi har blivit lovade att vi inte kommer att uppleva någon form av lidande som inte uppslukas av glädjen i Kristus. Låt aldrig en jordisk omständighet göra dig andligt invalidiserad. Försoningen krävde av Jesus att i sin mest föredömliga handling steg ned under allt och led alla människors smärta. Därför vet vi att försoningen har ett bredare syfte än att endast ge oss ett sätt att övervinna synden. Den är den största av alla jordiska prestationer. Ge frälsaren makt att infria sitt löfte. Om ni vill vända er till Herren med helhjärtat uppsåt och sätta er lit till honom och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet, om ni gör detta så skall han efter egen vilja och eget behag befria er ur träldomen. När vi firar den här påskmorgonen, låt oss vända oss till Herren, vår klara morgonstjärna. Jag vittnar om att han alltid kommer att upplysa vägen och sanningen och livet för oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans O fröjda dig du jord, nummer 37 i psalmboken. Efter sången får vi höra från syster Cheryl L. C. Lant, som igår avlöste som primärs generalpresident. Efter henne talar äldste Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan När Jesus kommer hit.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Detta är 180:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
För många år sedan undervisade en grupp barntillsynsledare om hur man kan hålla en kort lektion för mycket små barn. En av ledarna hade sin unge son i knät. Jag höll upp en bild på frälsaren i mina händer. Och för att visa hur man kan tala till små barn så började jag prata om Jesus och berätta om Jesus. Den lilla pojken gled ner från sin mammas knä. Han tultade över till mig. Och så tittade han jätteintensivt på bilden och sen rörde han vid ansiktet. Vid den tidpunkten i lektionen så frågade jag, vem är det? Och leende svarade det lilla barnet, det är Jesus. Det här barnet var så litet att han knappt kunde säga sitt eget namn. Men han kände igen bilden och han visste vad frälsaren hette. När jag iakttog hans snäpna sätt att reagera på så tänkte jag på vad frälsaren sa. Sök alltid Herrens ansikte så att ni i tålamod kan bevara era själar. Så ska ni få evigt liv. Vad innebär det att söka Herrens ansikte? Naturligtvis innebär det mer än att bara känna igen honom på bild. Kristus inbjuder att söka honom. Det är en inbjudan. Att lära känna vem han var och vad han har gjort för oss och vad han har bett oss att göra. Att komma till Kristus och till slut få se hans ansikte, det sker bara när vi närmar oss honom genom vår tro och våra handlingar. Det sker genom en livslång strävan. Så hur söker vi honom i det här livet så att vi kan få se hans ansikte i nästa? Vi kan läsa i tredje Nefi om ett folk som faktiskt såg frälsarens ansikte i det här livet. Och även om vi inte ser honom nu, så kan kanske vi lära oss av deras erfarenheter. Efter frälsarens död visade han sig för dessa människorna. Han undervisade dem och han välsignade dem. Och det sedan hände det sig att han bjöd dem att förfära fram sina små barn. Det är vårt heliga ansvar som föräldrar och ledare för barnen i detta uppväxande släkte att föra fram dem till frälsaren så att de också kan få se hans ansikte och vår himmelske faders ansikte dessutom. När vi gör det så för vi oss också dit själva. Återigen den här frågan. Hur gör vi det, särskilt i en värld som är full av distraktioner? I tredje Nefi älskade föräldrarna Herren. De var troende och de trodde på miraklen som Jesus utförde. De älskade sina barn och de samlade dem för att berätta om Herren och lydde hans bud att föra fram barnen till honom. Efter barnen förts fram så bad Kristus föräldrarna att gå ner på knä. Sedan gjorde han för dem det som han har gjort för oss alla. Han bar till fadern för dem. Och när han gjorde det så sägs det att det var så stort och underbart att ord inte kunde beskriva det. Genom att komma till frälsaren och ta emot hans försoning så stärktes de här föräldrarna så att de kunde göra allt som krävdes av dem för att föra fram sina barn. En annan sak som Kristus bad dessa föräldrar att göra står det om i tredje Nefi kapitel 22 vers 13. Alla dina barn ska undervisas av Herren och stor blir dina barns frid. Därför, efter sina egna upplevelser av frälsaren, lärde de här nefitiska föräldrarna sina barn om honom. De lärde dem att älska Herren. De lärde dem om hans evangelium. De lärde dem hur de kunde efterleva det. Och de undervisade dem så väl att det rådde rättfärdighet och frid i landet i 200 år. Nu skulle jag vilja att ni tittar på dem omkring er som ni älskar. Detta är det som betyder mest, våra familjer. Jag är säker på att ni mer än någonting annat vill att den här familjen ska vara er för alltid. Berättelsen i tredje Nefi kan hjälpa oss att föra våra barn till honom eftersom det ger oss ett mönster att följa. För det första måste vi älska Herren av hela vårt hjärta och vi måste älska våra barn. För det andra måste vi bli värdiga exempel för dem genom att ständigt söka Herren och att sträva efter att leva efter evangeliet. För det tredje måste vi lära våra barn om evangeliet och hur de kan leva efter dess lära. Att följa det här mönstret för att föra fram våra barn till frälsaren är en process. Låt oss titta på mönstret igen. För det första måste vi lära oss att älska Herren och att älska vår familj. Det tar tid, erfarenhet och tro och kräver osjälviskt tjänande. När vi då är fyllda med Herrens kärlek, då kan vi älska. Han kanske gråter över det vi gör, men han älskar oss och han finns alltid där för att hjälpa oss. Det är så vi måste lära oss att älska våra barn. För det andra måste vi bli värdiga exempel. Och det här är också en process. Om vi vill att våra barn ska komma till Kristus så att de kan få se hans ansikte är det viktigt att vi också söker efter att få se det. Vi måste veta vägen så att vi kan visa den för dem. Vi måste sätta våra liv i ordning så att barnen kan se på oss och följa oss. Vi bör fråga oss själva, vad ser mina barn när de ser mitt ansikte? Ser de frälsarens bild i mitt ansikte på grund av det liv jag lever? Kom också ihåg att ingen av oss kommer att fullkomligt exempel för våra barn, men vi kan alla bli värdiga föräldrar och ledare. Att vi strävar efter att vara värdiga är ett exempel i sig själv. Det kanske känns som att vi misslyckas ibland, men vi måste fortsätta försöka. Med Herren och genom honom kan vi stärkas så att vi blir den som vi behöver vara. Vi kan göra allt som krävs av oss. För det tredje har vi processen att föra våra barn fram till frälsaren genom att lära dem om evangeliets sanningar ur skrifterna och profetens ord och att hjälpa dem att förnimma och känna igen anden. Även mycket, mycket små barn kan förstå och ta emot sånt som är av evig natur. De älskar skrifterna och de älskar profeten. De vill instinktivt vara goda. Och det är upp till oss att hjälpa dem att hålla förbindelsen till himlen helt öppen. Det är upp till oss att bevara dem från inflytanden som leder bort dem från anden. Vi kan hämta hjälp och vägledning i skrifterna. Och då kan vi undervisa våra barn att finna sina egna svar där. Vi kan lära dem korrekta principer och hjälpa dem att tillämpa dem i sina liv. Vi kan leda dem mot den anden så att de kan få ett eget vittnesbörd om sanningar som de lär sig där. Vi kan hjälpa dem att finna glädje och att leva efter evangeliet. Och det bygger en fast grund av tro och lydnad i deras liv som stärker dem. Allt detta kommer inte av sig själv. De nefitiska berättelsen säger att de här familjerna fick uppleva 200 år av frid. Men jag är säker på att det krävdes stora ansträngningar. Det krävdes mycket hårt arbete och tålamod och tro, men ingenting är viktigare eller mer givande. Och Herren hjälper oss eftersom han älskar sina barn ännu mer än vad till och med vi gör. Han älskar dem och han vill välsigna dem. Kom ihåg att han välsignade de nefitiska barnen ett och ett och sen bad han för dem. Sedan talade han till mängden och sa det till dem: se era små. Och när de såg sig om för att se sina små upplyfte de sina ögon mot himmelen. Och de såg himlarna öppnas och de såg änglar stiga ner ur himmelen liksom mitt i eld. Och de kom ner och omslöt de små och de var omslutna av eld och änglarna betjänade dem. Hur kan våra barn uppleva sådana välsignelser idag? S.M. Russell Ballard har sagt: det är tydligt att de av oss som har fått älskade barn överlämnade i vår vård har fått ett heligt och ädelt förvaltarskap, ty vi är de som Gud har utvalt att omsluta våra tidsbarn med kärlek och trons glöd och kunskapen om vilka de är. Bröder och systrar, vi är änglarna som vår himmelske fader har skickat idag för att välsigna barnen. Och vi kan hjälpa dem att en dag få se frälsarens ansikte när vi lär dem om evangeliets principer och fyller våra hem med glädjen som kommer av att leva efter dem. Tillsammans kan vi lära känna honom. Vi kan känna hans kärlek och hans välsignelser. Och genom honom kan vi återvända till faderns närhet. Vi gör detta när vi är villiga att lyda, att vi är trofasta om vi flitigt följer hans lärdomar. Sannoliken så säger Herren: det ska ske att varje själ som överger sina synder och kommer till mig och återkallar mitt namn och lyder min röst och håller mina bud ska se mitt ansikte och veta att jag är. Bröder och systrar, jag vet att Gud lever. Jesus Kristus är hans son, vår frälsare och återlösare. Han inbjuder oss att komma till honom och har befallt oss att föra fram våra barn så att vi tillsammans kan få se hans ansikte och leva i evighet med honom och vår fader i himmelen. Det är min bön att vi alla må arbeta för att få denna stora välsignelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
I express appreciation to Sister Lant.
Jag tackar Sister Lant och hennes rådgivare för det ypperliga tjänande de utfört. Det är ett särskilt ansvar att tala på påsksöndagen till sista dagars heliga över hela världen som älskar vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Vi firar den här morgonen hans seger över döden. Vi gläds åt vår vetskap och känner i hjärtat tacksamhet över frälsarens villiga försoningsoffer för vår skull. Hans underkastelse under faderns vilja vann den stora segern över döden och är den viktigaste händelsen i mänsklighetens historia. Jag uppskattar det här tillfället att tala om och att följa frälsaren. De två sista dagarna av frälsarens jordiska verksamhet för hans korsfästelse är oerhört betydelsefulla och på många sätt ofattbara. En stor del av det som styr vår eviga bestämmelse inträffade på torsdagen och på fredagen, den dag när Kristus korsfästes. Den sista måltiden, påskmåltiden, till åminnelse av Israels befrielse ur fångenskapen, påbörjades på torsdagskvällen. Förrättningar och lärosatser av stor betydelse instiftades vid den sista måltiden. Jag ska bara nämna tre. För det första införde frälsaren sakramentet. Han tog bröd, bröt det, bad över det och delade ut det till sina lärjungar med orden: "Detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne om mig." På det sättet instiftade han sakramentet. För det andra lade han betoning på läran om kärleken som den viktigaste principen. Han lärde: "Om ni har kärlek till varandra skall alla förstå att ni är mina lärjungar." För det tredje utlovades den helige anden till apostlarna genom Kristi förmedling eller ledning som en annan hjälpare. Därefter fullbordade frälsaren försoningen. Han tog på sig människornas bördor och de fasor som Satan kunde plåga oss med. Under den här processen så utstod han falska rättegångar och de hemska och tragiska händelser som ledde till hans korsfästelse. Det hela kulminerade i Kristi uppståndelse, i triumf på påsksöndagen. Kristus fullgjorde sin heliga mission som frälsare och återlösare. Vi kommer att uppstå från döden och få våra andar återförenade med våra kroppar. Om vi är värdiga kan vi genom hans nåd få den härliga möjligheten att återvända till Guds närhet. Profeten Joseph Smith talade om dessa påskhändelser och sa: "De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta." Vi gläds åt de oändligt betydelsefulla händelserna i Getsemane och Golgata. Men centrum i vår tro har alltid varit den uppstående Herren. Frederick Farrar, den engelska teologen och troende, hyllade frälsaren som den uppståndne, den evige och den förhärligade Messias. Och tänkte på honom, inte på korset, utan på tronen. President Hinckley lärde att vårt budskap till världen är att han lever. Kristus-symbolen för sista dagars heliga återfinns i ett meningsfullt uttryck för vår tro och vårt sätt att leva efter hans evangelium. När vi begrundar vad det betyder att vara kristen idag, tänker vi på vad lärjungskapets stig kan kräva av oss. Jag föreslår att vi begrundar och på rätt sätt försöker efterlikna det frälsaren gjorde under sina två sista dagar i dödligheten. Tänk för det första på hur frälsaren införde sakramentet. Frälsaren visste vad som skulle hända honom. Hans heliga försoningsoffer som påbörjades med striden i himlen i förutillvaron skulle avslutas den kvällen och nästa dag. Men trots de prövningar som hans fiender förberedde för honom fanns det inte det minsta tecken på att han förberedde något försvar mot de osanna anklagelserna. Istället införde frälsaren sakramentets heliga förrättning bland sina lärjungar. När jag tänker på denna heliga händelse så berörs mina känslor djupt. Sakramentsmötet är det allra heligaste av alla möten i kyrkan. Efter sin uppståndelse så instiftade frälsaren sakramentet bland nefiterna. Om vi vill vara hans lärjungar och hängivna medlemmar i hans kyrka måste vi minnas och vörda sakramentet. Det låter oss med förkrossat hjärta och botfärdig ande uttrycka vår villighet att följa Kristus, att följa frälsaren, omvända oss och bli en helig genom Kristi försoning. Sakramentet låter oss också betyga för Gud att vi är villiga att minnas hans son och hålla hans bud när vi förnyar våra trosförbund. Det ökar vår kärlek och vår uppskattning för både fadern och sonen. Frälsaren betonar också kärlek och enighet och förkunnade att vi skulle kallas hans lärjungar om vi har kärlek till varandra. Inför den försoning som påverkade evigheten och som han just skulle utföra kräver ett sånt bud vår lydnad. Vi visar vår kärlek till Gud när vi håller hans bud och tjänar hans barn. Vi förstår inte helt försoningen, men vi kan under vårt liv försöka vara mer kärleksfulla och goda trots de svårigheter som vi möter. Frälsarens uppmaning till sina lärjungar att älska varandra och det dramatiska och kraftfulla sätt på vilket han lärde den principen vid den sista måltiden är en av de starkaste och vackraste episoderna från de sista dagarna i hans jordiska liv. Han undervisade inte som om i en kurs om etiskt beteende. Det här var Guds son som vädjade till sina apostlar och alla lärjungar som skulle komma efter dem att minnas och följa denna den viktigaste av hans lärdomar. Hur vi relaterar till och interagerar med varandra är ett mött på vår villighet att följa Jesus Kristus. När vi lyssnar till budskapen under den här konferensen så blir vi berörda i hjärtat och fattar beslut om att bli bättre. Men på måndag morgon återvänder vi till jobbet, skolan, grannskapet och till en värld som är orolig på många sätt. Många här i världen är rädda och arga på varandra. Vi förstår de här känslorna, men vi borde vara hövliga i vårt tal och visa respekt sinsemellan. Det här gäller särskilt när vi är oense. Jesus Kristus lärde att vi ska älska också vår fiende. Den allra flesta av våra medlemmar lyder det här rådet, men det finns de som tycker att det är viktigare att lufta sin egen ilska och sina övertygelser än att handla som Jesus Kristus levde och lärde. Jag uppmanar oss alla att inse hur vi är oense är ett verkligt mått på vilka vi är och om vi verkligen följer frälsaren. Det är tillbörligt att vara oenig, men det är inte tillbörligt att vara otrevlig. Våld och vandalism är inte svaren på våra oenigheter. Om vi visar kärlek och respekt, även under svåra omständigheter, så blir vi lika Kristus. Frälsarens löfte om den helige anden till de 12 är av största betydelse. Det befäster den helige andens viktiga roll som den tredje medlemmen i gudomen. Den helige anden är en andeperson, hjälparen, som bär vittne om fadern och sonen, uppenbarar all sanning och helgar dem som omvänder sig och döps. Han kallas löftets helige ande. Och som sådan så bekräftar han vars och ens rättfärdiga handlingar, förrättningar och förbund. De som har beseglats med löftets helige ande mottar allt som fadern har. Vi lever i en bullrig, stridig värld där det är möjligt att titta på eller lyssna på information, musik eller till rent nonsens praktiskt taget varje vaken timma. Om vi vill ha den heliga andens inspiration måste vi ta oss tid att sakta ner, begrunda, be och leva så att vi är värdiga att ta emot och handla efter hans maningar. Det är vår förmån som medlemmar att ta emot ljus och sanning från honom fram till den fullkomliga dagen. Frälsarens försonande prövning som han ställdes för inför Getsemane och på korset är ett stort föredöme för oss. Han ställdes inför mentala, fysiska och andliga prövningar bortom vår fastningsförmåga. I trädgården bad han till sin fader med orden: "Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill." Som hans lärjungar upplever vi tider när vi prövas och förföljs orättvist och hånas orättmätigt och möter timliga och andliga stormar av en styrka som tycks oss outhärdiga och vi upplever bittra bägare som vi ber om att få slippa. Ingen kommer undan livets stormar. Vi förbereder oss för frälsarens andra ankomst. Skrifterna klargör att ingen vet när det kommer att inträffa. Och i skrifterna läser vi att i de sista dagarna bland de bittra bägarna kommer att förekomma jordbävningar på den ena platsen efter den andra och havets vågor som häver sig över sina breddar. Förödande jordbävningar och tsunamis har nyligen inträffat på olika platser, däribland Chile, Haiti och Stilla havsöarna. För några veckor sedan så fick presiderande biskopen H. David Burton, äldste Ted R. Callister och jag träffa de heliga som mist släktingar vid en tsunami som träffade Östra Samoa i september förra året. Kapellet var fullt och det blev ett känslosamt möte. Vi kunde försäkra de här goda medlemmarna att de tack vare Jesu Kristi försoningsoffer kan få återförenas med sina nära och kära som de förlorat. Statspresidenten Sonny Purcell var ute och körde bil när han såg den här enorma vågen komma långt ute till havs. Han började tuta och hejdade barn som var på väg till skolan och talade om för dem att de måste söka sig till säkerhet på högre mark så snabbt de kunde. Barnen gjorde som han sa. Han körde desperat och nådde sin 4-åriga dotter, satte henne i bilen och försökte sedan komma fram till sin mor. Innan han kom fram till henne så kom den väldiga flodvågen och lyfte upp hans bil och förde den över 100 meter bort och fastnade i ett träd. Han kämpade för att få sin dotter i säkerhet ovanpå bilen och simmade sedan för att rädda sin mor som höll sig fast i en gren på ett träd nära bostaden. Med stor ansträngning så simmade han till henne, med henne till bilen och säkerheten. Men många klarade sig inte lika bra. De hann inte ta sig till tryggheten på högre mark. Många förlorade livet, speciellt de unga och äldre. Vi berättade för de samoanska familjerna att medlemmar över hela världen uttryckt sin kärlek och omsorg och hade bett för dem och bidragit med fastoffermedel och humanitär hjälp till både medlemmar och deras grannar. Detsamma gäller medlemmar och deras grannar i Chile och Haiti. Vi gör detta för att vi följer Jesus Kristus. När vi träffade familjerna i Samoa så stod betydelsen av att andlingen tar sig till högre mark, leva ett bättre liv och hålla sig fast vid frälsande förrättningar mycket klar. Frälsarens föredöme och liv lär oss att andligen undvika de lägre stigar där det världsliga dominerar. När jag skakade hand med medlemmarna efter vårt möte sa en syster till mig att hennes familj inte hade besökt templet och de hade förlorat en dotter. Hon berättade tårögd att deras mål nu var att förbereda sig för templets heliga förrättningar så att de kan vara tillsammans för evigt. Jag har tänkt på vad den här systern sa och världens tillstånd idag. Och jag har känt angeläget att råda er till att uppsöka en högre nivå. Templets tillflykt och eviga beskydd. På påsksöndagen den 3 april 1836, en vecka efter invigningen av templet i Kirkland, välsignade de 12 nattvardens sakrament och delade ut det till medlemmarna. Efter mötet och efter högtidlig bön i tysthet visade sig frälsaren i majestät för profeten Josef och Oliver Cowdery och inledde genom Moses, Elias och Elia återställandet av några av prästadömets nycklar, däribland den heliga beseglingsmakten som förenar familjer genom evigheten. Denna påskmorgon gläds vi över allt som frälsaren har gjort för oss. Han har gjort det möjligt för oss alla att nå vår frälsning och upphöjelse. Men vi, liksom de samoanska barnen, måste springa så fort vi kan till den högt belägna mark han ger för trygghet och frid. Ett sätt att göra detta är att följa vår levande profets, president Thomas S. Monsons, undervisning. Han är ett utmärkt exempel på en som följer frälsaren. På denna härliga påskmorgon så säger jag, med de dyrbara orden som skrevs av Eliza R. Snow, en av återställelsens trofasta tjänarinnor: hur underbar, härlig och fullkomlig var försoningens storslagna akt, där rättvisa, kärlek och barmhärtighet möts i gudomlig harmoni. Jag bär apostoliskt vittnesbörd om att Jesus Kristus är världens frälsare och återlösare. Han har gett oss vägen till sann lycka. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
We express our appreciation to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi tackar tabernakelkören för den vackra sång de framfört denna eftermiddag och tackar dem som har talat till oss under den här sessionen. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutas det här mötet med att kören sjunger: Han som dog är nu uppstånden. Tacksägelse får vi sen av äldste Wolfgang H. Paul i det 70-års forum. Avslutande sessionen för den här konferensen börjar 14:00 i eftermiddag.
This has been a remarkable session.
Det har varit en härlig session. Alla som deltagit så långt har varit inspirerade. Som kyrkans president vill jag säga till er nu. Två ord. De viktigaste som finns i det. Till syster Lant, hennes rådgivare, till kör och talare. Ordet är tack. För många år sedan när jag var i London besökte jag det berömda Tate-galleriet. Målningar av Gainsborough och Rembrandt, Constable och andra berömda konstnärer hängde i rum efter rum. Jag beundrade deras skönhet och insåg vilken skicklighet som hade krävts för att skapa de här mästerverken. Men undangömd i ett hörn på tredje våningen fanns en målning som inte bara fångade min uppmärksamhet utan också vidrörde mitt hjärta. Konstnären Frank Bramley hade målat en enkel stuga vid ett vindpinat hav. Två kvinnor, modern och hustrun till en frånvarande fiskare, hade vakat och väntat hela natten på hans återkomst. Nu hade natten gått och de insåg att han hade omkommit till havs och inte skulle återvända. Den unga hustrun sitter på knä vid sin svärmors sida med huvudet begravd i den äldre kvinnans knä och gråter förtvivlat. Det nerbrunna ljuset vid fönstret vittnar om deras fruktlösa vaka. Jag kände den unga kvinnans förtvivlan. Jag kände hennes sorg, den oförglömligt levande tiden konstnären gav detta verk förtäljer den tragiska händelsen. Den lyder: en hopplöshetens gryning. Ack, vad den unga kvinnan längtade efter att få höra de trösterika orden. De med verkligheten överensstämmande orden av Robert Louis Stevenson. Sjömannen är hemkommen från havet och jägaren från bergen. Av alla jordelivets fakta är inget lika säkert som att det tar slut. Döden kommer till alla. Den är en universell arvedel. Den kan kräva offer i de späda åren, i ungdomstiden. Den kan komma i människans kraftsdagar eller dröja tills ålderns vita snö samlats på huvudet. Den kan komma genom olycka eller sjukdom eller naturliga orsaker. Men komma måste den. Den innebär oundvikligen en smärtsam förlust av umgänge. Och särskilt när det gäller unga. Ett förkrossande slag i form av oförverkligade drömmar, ouppfyllda ambitioner och skingrade förhoppningar. Vilken mänsklig varelse som ställs inför förlusten av en närstående eller kanske själv står på tröskeln till oändligheten har inte funderat över vad som finns bakom slöjan som skiljer det vi ser från det vi inte kan se. För många hundra år sedan levde Job, en man som länge välsignades med alla tänkbara materiella gåvor, tills han plötsligt drabbades av allt som kan tänkas drabba en människa. Han satt med sina vänner och yttrade den tidlösa frågan: kan en människa få liv igen som en gång dött? Job uttalade den fråga alla andra levande människor har undrat över. Denna härliga påskmorgon vill jag ta upp Jobs fråga: kan en människa få liv igen som en gång dött? Och ge det svar som inte kommer av eftertanke och övervägande, utan från Guds uppenbarade ord. Jag börjar med vissa fakta. Om världen vi bor på har skapats, så måste det finnas en skapare. Vem kan betrakta alla universums under utan att tro att det finns en plan för alla människor? Vem kan tvivla på att det finns en skapare? I första Mosebok lär vi att den store formgivaren skapade himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Var det ljus, sa den store formgivaren, och det blev ljus. Han skapade ett himlavalv, han skilde land och vatten åt och sa: jorden ska frambringa grönska och fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Två ljus skapade han, solen och månen. Stjärnorna skapade han också. Han befallde att levande djur skulle finnas i vattnet och fåglar som flög över jorden. Och det blev så. Han skapade boskap, vilda djur och kräldjur. Skapelsen var nästan fullbordad. Sist av allt skapade han människan i sin avbild. Man och kvinna att råda över alla levande varelser. Endast människan fick intelligens, en hjärna, ett sinne och en själ. Med de här egenskaperna kunde människan ha tro och hopp, inspiration och ambition. Vem kan med övertygelse vidhålla att människan, det ädlaste verk som den store formgivaren skapat, som råder över alla levande varelser, med hjärna och vilja, med ett sinne och en själ, med intelligens och gudomlighet, skulle upphöra att existera när anden lämnar sitt jordiska tempel? För att förstå meningen med döden måste vi förstå livets mening. Trons svaga ljus måste ge efter för uppenbarelsens starka dagsljus, varigenom vi vet att vi levde innan vi föddes på jorden. I förut-tillvaron var vi tveklöst några av de Guds söner och döttrar som ropade av glädje över möjligheten att få komma till den här prövande men nödvändiga jordiska jordetillvaron. Vi visste att avsikten var att vi skulle få en fysisk kropp, övervinna prövningar och bevisa att vi kunde följa Guds bud. Vår fader visste att vi på grund av jordelivets natur skulle frestas, synda och göra misstag. Och för att vi skulle ha en chans att lyckas gav han oss en frälsare som skulle lida och dö för oss. Han skulle inte bara sona våra synder, utan som en del av den försoningen också övervinna den fysiska döden, vilken vi skulle utsättas för på grund av Adams fall. Således, för 2000 år sedan föddes Kristus, vår frälsare, i ett stall i Betlehem. Den sedan länge väntade Messias hade kommit. Det finns ytterst lite skrivet om Jesu barndom. Jag tycker om Lukas ord: och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Och i Apostlagärningarna finns en kort mening om frälsaren som har stor betydelse. Han gick omkring och gjorde gott. Han döptes av Johannes i Jordanfloden. Han kallade de 12 apostlarna. Han välsignade de sjuka. Han fick lama att gå, blinda att se, döva att höra. Han till och med väckte döda till liv. Han undervisade, han vittnade. Och han var ett fullkomligt exempel för oss att följa. Och sedan närmade sig världens frälsares jordiska mission sitt slut. En sista måltid åts med apostlarna i en övervåning. Framför honom låg Getsemane och Golgatas kors. Ingen mänsklig dödlig kan förstå hela innebörden av vad Kristus gjorde för oss i Getsemane. Senare beskrev han själv sin upplevelse. Lidandet fick mig, ja, Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Efter lidandet i Getsemane tillfångatogs han, nu uttröttad, av hårda händer och ställdes inför Hannas, Kaifas, Pilatus och Herodes. Han blev anklagad, förhånad, våldsamma slag försvagade ytterligare hans plågade kropp. Blod rann ner för hans ansikte medan en grym krona av skarpa törnen tvingades ner på hans huvud. Törnerna trängde in i hans panna. Och så fördes han ännu en gång inför Pilatus, som gav efter för den ilskna folkhopens rop: korsfäst! Korsfäst honom! Han gisslades med en piska i vars läder vassa metall och benbitar hade bundits in. Han reste sig från den grymma piskningen och bar sitt kors med stapplande steg tills han inte orkade längre och någon annan tog över hans börda. Slutligen på en kulle som kallades Golgata, medan vanmäktiga efterföljare tittade på, spikades hans sårade kropp fast på ett kors. Han hånades, bespottades, förbannades obarmhärtigt. Ändå ropade han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De plågsamma timmarna gick medan hans liv ebbade ut. Från hans förtorkade läppar kom orden: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. När den barmhärtiga dödens frid och lindring hade befriat honom från jordelivets sorger återvände han till sin faders närhet. Mästaren kunde ha vänt tillbaka i sista ögonblicket, men det gjorde han inte. Han steg ner under allt för att han skulle kunna rädda allt. Hans livlösa kropp lades skyndsamt men försiktigt i en lånad grav. Inga ord i kristendomen betyder mer för mig än de som sades av ängeln till den gråtande Maria från Magdala och den andra Maria när de på veckans första dag kom till graven för att vårda Herrens kropp. Ängeln sade: Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Vår frälsare levde återigen. Den mest fantastiska, trösterika och lugnande av alla händelser i människans historia hade ägt rum. Segern över döden. Getsemanes och Golgatas smärta och lidande hade sopats bort. Människans frälsning hade säkrats Adams fall hade upphävts. Den tomma graven denna första påskmorgon var svaret på Jobs fråga. Kan en människa få liv igen som en gång dött? Till alla som hör min röst förkunnar jag. En människa får liv igen som en gång har dött. Vi vet, för vi har ljuset från uppenbarade sanningar. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Jag har läst och jag tror på vittnesbörden från dem som upplevde sorgen över Kristi korsfästelse och glädjen över hans uppståndelse. Jag har läst och jag tror på vittnesbörden från människorna i nya världen som fick besök av samma uppståndne Herre. Jag tror på vittnesbördet från honom som i den här tidsutdelningen talade med fadern och sonen i Lund, som nu kallas den heliga Lunden, och som gav sitt liv och beseglade det vittnesbördet med sitt blod. Han förkunnade, och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom, är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom, att han lever. Ty vi såg honom, ja, på Guds högra sida, och vi hörde rösten vittna om att han är faderns enfödde. Dödens mörker kan alltid förjagas av ljuset från uppenbarad sanning. Jag är uppståndelsen och livet, sa mästaren. Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Under årens lopp har jag hört och läst så många vittnesbörd att de inte kan räknas, givna av personer som vittnar om uppståndelsens verklighet och som när de mest behövde känt den frid och den tröst som frälsaren lovade. Får jag återge en del av en sådan berättelse? För bara 2 veckor sedan fick jag ett rörande brev av en 7-barnsfar som skrev om sin familj och särskilt om sin son Jason som hade blivit sjuk vid 11 års ålder. Under de följande åren återkom Jasons sjukdom flera gånger. Hans far berättade om Jasons positiva inställning och soliga sinnelag trots svårigheterna. Jason fick aronska prästadömet vid 12 års ålder och utförde alltid sina uppgifter utmärkt, vare sig han kände sig frisk eller inte. Han tilldelades den högsta scoututmärkelsen när han var 14. Förra sommaren, inte långt efter sin 15:e födelsedag, fick Jason återigen läggas in på sjukhuset. Under ett av sina besök hos Jason hittade hans far honom med slutna ögon. Han visste inte om Jason sov eller var vaken, men den började tala tyst med honom. Jason, sa han, jag vet att du har gått igenom en hel del under ditt korta liv och att du inte mår bra. Du har en enorm kamp framför dig, men jag vill inte att du någonsin ska förlora din tro på Jesus Kristus. Han sa att han blev överraskad när Jason omedelbart öppnade ögonen och sa: aldrig! Med tydlig och bestämd röst. Så blundade han igen och sa inget mer. Hans far skrev: med det enkla tillkännagivandet uttryckte Jason ett av de mest kraftfulla, rena vittnesbörd om Jesus Kristus som jag någonsin hört. Mitt hjärta kände glädjen att vara fader till en så härlig son. Familjen förväntade sig att det här bara skulle bli ännu ett rutinbesök på sjukhuset, Men Jason avled mindre än 2 veckor senare. En äldre bror och syster verkade som missionärer när det hände. En annan bror, Kyle, hade just fått sin missionskallelse. Ja, kallelsen hade kommit tidigare än väntat. Och den 5 augusti, bara en vecka innan Jason dog, samlades familjen i sjuksalen så att Kyles missionskallelse kunde öppnas där. Och hela familjen var med. I sitt brev till mig hade Jasons far lagt ett foto av Jason i sjukhussängen. Hans storebror Kyle står bredvid sängen med missionskallelsen i handen. Följande text står under fotot. Kallade att verka som missionärer tillsammans på båda sidor av slöjan. Jasons bror och syster, som redan var på mission, skickade vackra, tröstande brev hem som skulle läsas upp på Jasons begravning. Hans syster i Argentina skrev bland annat: "Jag vet att Jesus Kristus lever, och tack vare att han lever kommer vi alla, även vår älskade Jason, också att leva igen. Vi kan få tröst i den fasta vissheten att vi har beseglats som en evig familj."
If we do our very best to obey and do better in this life.
Om vi gör vårt allra bästa för att lyda och göra bättre ifrån oss i det här livet, så får vi träffa honom igen. Hon fortsatte: "Ett skriftställe som jag länge tyckt om får nu större betydelse och vikt. Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 4. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Till det som förr var är borta." Slutcitat. Mina älskade bröder och systrar, i våra stunder av djupaste sorg kan vi känna djup frid av ängelns ord den första påskmorgonen. Han är inte här. Han har uppstått. Han som dog är nu uppstånden. Kungör det med glädjens ljud. Hos de fångna löste banden. Hela världen lover Gud. Han i kärlek ren och sann, död och ondska övervann. Som ett av hans särskilda vittnen på jorden idag, denna underbara påsksöndag, förkunnar jag att det här är sant. Det säger jag i hans heliga namn, ja, Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.
Oh! Our beloved and kind heavenly Father.
Vår älskade, gode, himmelska fader. I slutet av denna härliga session av konferensen uttrycker vi vår kärlek och vår uppskattning till dig. För den undervisning vi fått, för det råd vi givits, för det vittnesbörd som har burits, men mest av allt för din ande som vi har känt. Vi är så tacksamma för din älskade son och hans försoningsoffer, att han har uppstått så att vi kan leva igen. Vi är tacksamma för Jesu Kristi evangelium och den stora lyxalighetsplanen som har uppenbarats i vår tid genom profeten Joseph Smith. Vi tackar dig, Fader, för vår levande profet Thomas S. Monson och ber att du ska välsigna honom och hans familj, hans ädla rådgivare och de som vi stödjer som profeter, siare och uppenbarare. När vi lämnar denna plats nu så ber vi dig välsigna oss när vi strävar att göra din vilja och följa din sons föredöme, att vi alltid ska minnas honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th annual.
Detta var en utsändning av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.